God morgon, det här är P1 Morgon lördag och det är drygt en månad kvar till valet, men var femte väljare vet inte vad hen ska rösta på.
Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad, liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
Men varför har de osäkra väljarna blivit fler? Hör också om hård kritik bland ukrainska idrottare mot att ryssar tillåt ställa upp i internationella tävlingar. Och AI har skapat ett nytt virus. Ska vi hoppas eller oroas? Och sist idag hör ni den svenska fotografen som dokumenterat världens största landvandring av däggdjur i Sydsudan. Pia Fridén heter jag. Välkomna. Och vi ska börja i Jemen där nya våldsamheter blossat upp i vad som beskrivs som den värsta eskaleringen på flera år. Och enligt FNs särskilda sändebud för Jemen, svensken Hans Grundberg, så är risken för att en ny storskalig konflikt bryter ut den högsta sedan vapenvilan 2022. Med mig här i studion nu, Lina Malers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
God morgon.
Ja, vad är det som händer i Jemen?
Ja, vi ser nu en upptrappning, en kraftig upptrappning som Hans Grundberg sa efter nästan 4 år av lugn. Hot i rebellerna skjuter nu robotar både mot områden i då det som är kontrollerat av den saudistödda regeringen in i Jemen. De skjuter också mot Saudiarabien, mot oljeanläggningar och också skjutit mot fartyg och säger att de har infört en blockad mot saudiska fartyg i Bab el-Mandeb som är den här andra stora vattenvägen jämte Hormuz. Saudiarabien skjuter i sin tur då mot Houthi-rebellerna och senast i natt så var det attacker från den då saudistödda regeringen som kontrollerar de södra delarna av Jemen mot Houthi-rebeller. Det är ju delat Jemen i norr och syd mellan då de områden som de kontrollerar och de områdena som exilregeringen kontrollerar.
Innan vi går vidare då, om du skulle påminna oss om bakgrunden till den här konflikten. Vilka är Houthi-rebellerna och varför den här konflikten med Saudiarabien?
Houthi-rebellerna är en väpnad grupp som bildades under 90-talet i norra Jemen. De kommer från norra Jemen, är del av en gren av Shia-islam, står nära Iran. De tog över huvudstaden i Jemen, Sanaa, 2014 och det var det som blev upptakten på det här inbördeskriget som pågick i många, många år. Året därpå så gick Saudiarabien in, också Förenade Arabemiraten bildade en koalition som skulle då stötta den här exilregeringen som blev utkörd från huvudstaden Sanaa, som sedan dess har kontrollerats av de här Houthi-rebellerna.
Och då har det ändå varit ganska lugnt de senaste 2 åren, sa du. Varför blossar då den här konflikten upp nu?
Vi har sett hur spänningarna har ökat under kriget mellan Iran och USA och Israel. Det som blev den utlösande faktorn här var att det var ett plan, ett iranskt plan som kom tillbaka från Iran med en delegation av Houthi-rebeller som hade varit i Iran på begravningen av Irans högsta ledare. Det här planet, flygplatsen attackerades när det här planet flög in. Det här var någonting som Houthi-rebellerna anklagade Saudiarabien för att ligga bakom. Och det speglar ju också den här maktkampen som pågår. Saudiarabien har haft en blockad mot Jemen under många, många år sedan 2015, sedan de gick in för att försöka stötta regeringssidan. Och det här såg de som ett brott mot den här blockaden och anklagade också då Houthi-rebellerna för att ha fått stöd från Iran och försökt föra in det till Jemen. Så det var det som blev den utlösande faktorn nu, att det blossade upp just nu.
Och nu är det många bedömare som oroar sig för att det här är ett tecken på att konflikten mellan USA och Iran sprider sig. Hur ska man förstå det?
Ja, det finns ju många nivåer i det här. Vi har ju sett att det här kan bli en ny front i det kriget i och med att då Iran då skulle använda Houthi-rebellerna för att blockera en annan viktig vattenväg. De har redan kontroll över Hormuz med då Houthi-rebellerna som tidigare har genomfört attacker mot Israel och tidigare har stoppat fartyg i Bab el-Mandeb och nu säger sig ha infört en blockad för att stoppa saudiska fartyg, så blir det ännu en front i den konflikten mellan USA och Iran. Samtidigt så är det här en inhemsk konflikt som nu blossar upp igen mellan då Saudiarabien och Houthi-rebellerna och regeringen inne i Jemen, de regeringsstödda grupperna. Så det är flera dimensioner av det här.
Och vilken inverkan skulle det kunna få då på krisen i Hormuzsundet?
Ja, det kan ju stänga ytterligare en viktig vattenväg. Om nu Iran har kontroll över Hormuz via sina styrkor och använder då Houthi-rebellerna, eller om Houthi-rebellerna i sin tur går in och stoppar inte bara saudiska fartyg utan också andra fartyg, så påverkar det sjöfarten ytterligare. Då har de kontroll över två viktiga vattenvägar.
Igår så kom nyheten att Saudiarabien, Pakistan och Turkiet formar en gemensam säkerhetsallians. Vilken betydelse skulle den kunna få?
Ja, på pappret så innebär det att då Turkiet och Pakistan kan gå in och stötta Saudiarabien militärt om de blir angripna. De har som en artikel 5 i NATO-stadgan i den här nya överenskommelsen att en attack mot ett land ska innebära en attack mot alla. Men det här är en överenskommelse som Saudiarabien och Pakistan har haft sedan ett år tillbaka. Och hittills har vi inte sett att de har gjort det. Så det får vi se hur det speglar sig, vad som händer faktiskt i praktiken. Men det finns på pappret i alla fall en sån möjlighet. Så det blir en ytterligare avskräckning. Hoppas ju säkert Saudiarabien mot Houthi-rebellerna att det ska bli ytterligare en anledning att inte attackera. Det kom uttalanden från dem där de sa att det här kommer inte att ha någon påverkan alls. Vi kommer fortsätta våra attacker mot Saudiarabien.
Och Yemen kastades ju in i ett blodigt inbördeskrig 2014. Men sedan 2022 så råder det i alla fall en bräcklig vapenvila. Eller är den bruten nu?
Ja, det är ju som sagt de dödligaste attackerna sen vapenvilan 2022. Sen dess har det rått ett relativt lugn. Nu finns det en stor oro att det ska bli ett fullskaligt krig. Det är inte det än, men det finns en rädsla att det ska blåsa upp igen. Särskilt när de här attackerna blir fler och fler och det blir en attack som de måste svara på. Från regeringssidan och Saudiarabien så har det varit uttalanden om att de vill trappa ner. Houthi-rebellerna säger att de snarare vill trappa upp. Men när den här våldsspiralen fortsätter så är ju risken just nu för upptrappning betydligt högre än för att det skulle lugna ner sig.
Tack så mycket för att du kom hit, Lina Mahlers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. Då vänder vi blickarna mot Sverige. Osäkerheten bland väljarna ökar ju närmare valet vi kommer, och enligt SCB så är de osäkra väljarna nu fler än vid valet för 4 år sedan. 20% vet inte vad de skulle rösta på om det vore val idag, jämfört med 14% för 4 år sedan. Och nu har vi med oss Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning, och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus. God morgon båda två.
God morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, 20% av väljarna vet inte vilket parti de ska rösta på. Den näst största väljargruppen, eller hur ser du på den siffran, Torbjörn?
Man lutar åt några partier ändå, så att man inte är helt nollställd. Men att folk är väldigt osäkra nu är kanske inte så förvånande heller. Partierna svänger väldigt fort, det är väldigt mycket frågetecken kring både regeringsbildning och samhällsfrågor. Så att det är tecken på att det kommer hända väldigt mycket fram till valet.
Vår reporter Elisabeth Eriksson, hon pratade med några osäkra väljare på stan igår. Vi kan lyssna.
Har du bestämt dig vad du ska rösta på i höst?
Nej, det har jag inte gjort. Både för att jag inte är jättepolitiskt insatt, men också för att jag tycker att det är svårt att välja mellan partierna när man kanske håller med något parti en fråga och så ett annat parti en annan fråga.
Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på. Många lovar mycket, men det är svårt att tro på det.
Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad. Liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden. Liksom. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
Precis, jag är osäker. Jag har inte någon deras program, deras vad de vill, vad de ska göra på framtiden på den här folket.
När tror du kommer bestämma dig helt då?
Ja, vem vet. Vem vet. Jag tänker att det får komma när det kommer. Lite så.
Jag ska göra några valkompasser och sen får vi se vad det blir.
Och här hörde vi Noah Joelsson, Franziska Quesada, Jenny Oskarsson och Aki Axak. Torbjörn Sjöström på Novus. Kvinnor, unga, låginkomsttagare, lågutbildade är mer osäkra enligt SCB:s statistik. Ser ni liknande resultat?
Ja, det ser vi. Det är ungefär samma tendenser här. Och just det hörde vi ganska tydligt också i klippet som har varit, att det finns en osäkerhet. Förtroendet var någonting som nämndes. Och det ser vi också, att förtroendet för partiledarna är väldigt, väldigt svagt. Det innebär också att man inte litar på att politiken kommer genomföras. Så att det blir en stor osäkerhet bland många väljare.
Varför är det så här då?
Framförallt handlar det om att det blir väldigt kortsiktig politik. Valkompasserna nämndes här också. Var tredje ung svarade vid förra valet att valkompass hade en mycket stor påverkan på vad de skulle rösta på. Och då blir det fokus på sakfrågor. Också väldigt bra klipp som kom nu. Att man fokuserar kanske mer det. Men det blir en krock med ideologin som också nämndes i intervjun nu. Så det var väldigt bra klipp faktiskt. Som fångade en bred bild av väljarnas osäkerhet.
Henrik Ekengren, vad kan man säga mer om den här gruppen? Varför har de så svårt att bestämma sig?
Jo, men det är väl så att det är ju inte alla i Sverige som är intresserade av politik, och det här är ju en grupp väljare där intresset är lägre. Det finns lägre politiska kunskaper, lägre förtroende, och också en grupp som är svårare att nå för de politiska partierna. Det finns en lägre nyhetsexponering helt enkelt. Så det här handlar om människor som gärna vill vara med och rösta, tycker det är viktigt, men de kommer liksom sent till festen. Och behöver gå en kraschkurs i svensk politik på 3-4 veckor.
Och fler blir ju också osäkra när vi närmar oss valrörelsens slut. Vad beror det på?
Ja, egentligen så från nu och fram till valet så kommer ju den här gruppen långsamt minska i storlek. I takt med att folk bestämmer sig. Förtidsröstningen sätter ju igång 18 dagar före valet och så vidare. Så att historiskt så har vi sett att den här gruppen är ungefär mellan 6-14% när vi går tillbaka i våra analyser, ända tillbaka till 1968. Så att det är ju som normalt hyfsat stor grupp, närmare 1 miljon människor som bestämmer sig sent. Många är ju inte osäkra i den meningen, utan mer avvaktande, för att man står och väger mellan 2-3 olika alternativ. Man inväntar information också, för att man vet att partierna kommer komma med nyheter, och man vill gärna veta, man vill gärna se hur de olika partierna presterar också under valrörelsen innan man slår till.
Men nu är ju den här gruppen osäkra väljare faktiskt större. Den är uppe på 20% nu. Vad tänker du om det?
Ja, men vi vet ju inte nu hur det här SCB-mätningen är ju från i maj. Jag skulle tippa på att vi kommer hamna i spannet 6-14% någonting under de här sista 2-3 veckorna. Det är där den historiska. Det brukar variera lite grann från val till val, så det är väl lite tidigt att säga, tänker jag. Exakt hur stor den här gruppen är, men den är ju viktig, och den består ju i huvudsak av väljare som står i mitten av politiken. Så varken har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger. Så det är en grupp som är viktig, och de står i mitten, och de behöver ju då, partierna behöver helt enkelt vända sig till dem för att kunna vinna deras röster.
Hur kommer det sig att de här avvaktande väljarna, som du kallar dem, står i mitten?
Ja, men de har inte så stark ideologisk identifikation, funderar kanske inte så mycket på politik under mandatperioderna, och har liksom en uppsättning både vänster och höger åsikter, men identifierar sig varken till vänster eller till höger. 2/3 svarar i våra undersökningar att de står varken till vänster eller till höger.
Om man vänder på det så är män, höginkomsttagare, högutbildade och äldre mer säkra på vad de ska rösta på. Hur ska man förstå det?
Ja, men det beror ju på att människor utvecklar ju med tiden ett anhängarskap till partier. Så att vi ser ju, det är ju mycket mindre väljarrörlighet bland äldre grupper, och bland grupper där det finns större nyhetskonsumtion, mer politisk kunskap och ett starkare förtroende för politiken. Så att det är helt normala mönster som bara upprepar sig i val efter val, så det är ingenting konstigt.
Novus har ju också mätt hur starka övertygelser sympatisörer för olika partier har. Hur ser det ut där, Torbjörn Sjöström?
Ja, sverigedemokratiska sympatisörer är de absolut mest övertygade. Där svarar 68% att de är helt säkra på vad de ska rösta på i valet, samma som de sympatiserar med idag. Sen kommer faktiskt Socialdemokraterna. Och tittar vi på regeringssidan så är det mellan 47% och 21% som är helt övertygade. Så att det som hotar, det här hotar mer regeringspartierna, för där har man folk som lutar mer åt det hållet än är helt övertygade. Och det ligger också en internationell trend i det här, för att nu för tiden röstar man mer mot en negativ utveckling. Det finns väldigt lite ideologiska och positiva visioner i politiken idag. Så du röstar mer mot en förändring och mot en negativ utveckling. Och det straffar sittande regeringen i mycket högre omfattning. Vi vet också att de senaste två valen var det 4% av väljarna som ändrade sig den sista helgen. Det är ju en helt partis vara eller icke vara som ändrar sig. Så vi vet sedan de senaste valen att väljarrörligheten har ökat väldigt mycket på slutet. Du kanske lutar åt parti som Henrik säger, men du kan också ändra dig.
Henrik, osäkra väljare, hur påverkas de av politiska skandaler? Vi har haft en del här på senare tid om Quisling-uttalanden och vänsterns brevskrivning till exempel.
Ja, jag tror inte det blir så mycket. Det beror på lite grann hur fortsättningen blir här. Men det är ju, vi har att förvänta oss en kakafoni av politisk information här nu. Och en normal svensk valrörelse som blir väldigt intensiv med utfrågningar och debatter. Och det kommer hända jättemycket. Det är inte säkert att vi om 4 veckor ens kommer ihåg det här med Quisling. Och tonlägesdebatten som inledde valrörelsen. Så att, det kommer hinna hända väldigt, väldigt mycket. Och väldigt många såna här effekter tar ju ut varandra, så att det blir liksom plus minus svårt att isolera några effekter.
Men vilka frågor tror du det är som kommer att bli avgörande för dem som inte har bestämt sig för partien, Henrik?
Alltså de avvaktande väljarna i våra analyser historiskt lutar ju lite grann till höger oftast. Sist var det rätt mycket så att av de avvaktande väljarna när vi sen frågade efter valet hur de röstade så gick det 70-30 till Tidöpartiernas favör. Så att man gjorde ett väldigt bra val i den här gruppen avvaktande väljare. Och det avgjorde ju hela valet. Så det där vill ju Tidöpartierna naturligtvis göra om. Det som talar för att det ska kunna hända igen är ju att mittenväljarna, de här avvaktande väljarna, ändå tycker de, på deras dagordning så är det ungefär, det är liksom Tidöfrågor, så där Tidöpartierna uppfattas ha en bra politik, det är också de frågorna som är lite högre på dagordningen där. Vi pratar migration, brottsbekämpning, energi och den här typen av frågor.
Torbjörn, vad säger du om vilka frågor som kommer bli avgörande för de som inte har bestämt sig?
Ja, alltså det man ska komma ihåg att förra valet så var det socialdemokratisk ledd regering. Och det som finns i en mycket bredare makrotrend här är att man röstar mot den sittande regeringen. Så att de här osäkra kommer sannolikt mer att trilla mot att men vi kanske behöver en förändring. Det betyder inte att man tycker att det är dåligt nu, men en svag regering med ett svagt partiledarförtroende innebär att man inte ser att det är regeringen som har gjort det här. Det är Trump, det är Putin, det är Ukraina, det är oljepriser, det är makrotrender. Och då är större risk att de kommer att välja, det kommer nog inte bli så mycket sämre om vi väljer något annat, men vi behöver ha en positiv förändring. Så att det Henrik säger är ju inte fel, men man måste sätta in det i kontexten med att det också finns den stora trenden att den sittande regeringen brukar förlora i modern tid efter Facebooks inträde.
Hur nära in på röstningen bestämmer man sig då? Som inte har bestämt sig.
Ja, som sagt, en del ändrar sig faktiskt på sista dagen. Så från att vi släppte sista väljarbarometern, de senaste två valen i rad, så har 4% ändrat sig. Så det är en enorm förändring. Sista partiledardebatten har en väldigt stor effekt. Debatten under helgen efter det också. Och då kan man ju säga att det inte är de meningen gör undersökningar, men poängen med det här är att vi inte ska påverka utgången. Så vi slutar mäta på fredagen, sen håller vi tyst och så upp till väljarna och faktiskt bestämma sig själva. För vi kommer inte förutsäga valet, vi följer det här. Vi kommer sen kunna säga vad som hände och varför. Men till syvende och sist måste väljaren få besluta själv utan att vi talar om hur det kommer att gå.
Lite kort på slutet då, Henrik. Vad försöker partierna göra för att övertyga de här osäkra väljarna?
Jo, men det handlar ju om att försöka nå dem. För att det här är ju människor som inte i lika stor utsträckning har en vana att följa nyhetsrapportering från etablerade medier. Så att det här gäller att använda alla plattformar. Och varje ny valrörelse så är medielandskapet helt nytt igen. Så att man vet inte vad som funkar och inte funkar. Så det handlar bara om att försöka synas och få ut sitt budskap i så många former och på så många plattformar som det bara är möjligt.
Tack så mycket, Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning, och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus.
Tack så mycket.
För en dryg månad sedan så kom beskedet att ryska och belarusiska idrottare kan få ställa upp i internationella idrottstävlingar under sina egna flaggor. 2028 är det sommar-OS i Los Angeles och flera ryska idrottare förväntas delta. Någonting som Ukraina reagerar starkt på.
Це просто цинізм по відношенню до України і насамперед.
Det är cyniskt i relation till Ukraina och framförallt ukrainska idrottare, säger Ilja Shevliak, ledare för Ukrainas sportkommitté. Många ukrainska idrottare har förlorat sina liv i kriget. Bland dem finns både etablerade idrottare och de som var precis i början av sina karriärer. Det visar också på cynism från Internationella olympiska kommittén att likställa ukrainska idrottare med de som har inlett det här kriget. Priset vi betalar för kriget är oerhört högt, säger Ilja Shevliak. Kritiken kommer också från idrottsutövare. Den ukrainska tennisspelaren Marta Kostyuk sa på en presskonferens vid Wimbledon-tävlingarna att det är ett fruktansvärt och orättvist beslut som hon tycker är felaktigt.
I don't think anything is going to change. I just wanna go out there and hopefully beat every single Russian I play in Olympics and that's it.
Jag tror inte att det kommer att ändras, så mitt fokus är att försöka besegra varje rysk spelare jag möter i OS, sa hon.
Fyrverkerier mot himlen från Olympiastadions.
Den internationella olympiska kommittén, IOK, har beslutat att låta ryska och belarusiska idrottare tävla under sina egna flaggor och oavsett inställningen de har till Rysslands krig i Ukraina. Motiveringen för beslutet har varit att Ryssland uppger att de inte längre bedriver idrottsaktiviteter på de ryskt ockuperade områdena i Ukraina. Men Ukraina anser att det inte stämmer i praktiken och har överklagat beslutet till idrottens internationella skiljedomstol i Schweiz. Vi förstår att idrotten i både Ryssland och Belarus länge har använts som ett verktyg för att främja statens politiska narrativ. Och därför stämmer det inte att idrotten är opolitisk. Det är en kanal för att föra fram landets intressen och budskap genom idrottare. Och om det finns sanktioner i andra områden som ekonomi och kultur, då borde de också finnas i idrotten, så att Ryssland inte har någonstans att sprida sin krigspropaganda. Det säger Ilja Shevliak. IOKs beslut har kritiserats hårt även på andra håll, inte minst i Sverige. Hans von Uttmann, som är ordförande för Svenska olympiska kommittén, säger att det är fel att tillåta ryska och belarusiska idrottare att tävla igen när förutsättningarna inte har ändrats.
Det finns ingenting som har ändrats i krigföringen. Det är fortfarande ett fullskaligt krig, ett anfallskrig mot en demokratisk nation.
Sverige är ett av de 9 EU-länder som har skrivit ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på att strypa EU-stöd till idrottsorganisationer som tillåter ryska idrottare att tävla.
Vi, den svenska idrottsrörelsen och den nordiska idrottsrörelsen, vi står samlade, vi står enade tillsammans med de baltiska länderna också. Men i övrigt så tror jag man måste vara tydlig med att vi är i minoritet. En stor del av den olympiska rörelsen har en annan uppfattning. Inte för att de stöder Putin eller Ryssland, utan därför att de menar att idrotten ska möjliggöra att människor träffas. Idrott ska på något sätt skapa vänskap och förtroende mellan människor. Någonting som vi också naturligtvis skriver under på.
Trots kritiken har flera internationella idrottsförbund redan öppnat för ryska och belarusiska idrottare. Nyligen tog en rysk fäktare VM-guld under rysk flagga. Det första sedan Ryssland stängdes av från internationella tävlingar. Men Rysslands tidigare avstängning handlar inte bara om kriget utan också om dopingskandaler, säger Hans von Uttmann.
Man kommer ihåg att IOKs rekommendation är ju provisorisk. Det vill säga man har varit tydlig med att man avvaktar fortfarande pågående diskussioner runt antidopingfrågor. Antidopingorganisationen WADA har ju fortfarande en hel del frågor och tvivel runt hur antidopingen sköts och hanteras i Ryssland. Så det är fortfarande en fråga som är levande och som skulle kunna innebära att man backar från det beslutet.
Det beslutet som också återstår är om ryska och belarusiska flaggor och nationalsånger ska tillåtas vid framtida mästerskap. Men IOKs beslut kan redan ses som en framgång för Ryssland, menar Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om idrott och har kopplingar till Socialdemokraterna.
Det är olyckligt eftersom det i praktiken innebär att Vladimir Putin stärker sin ställning både internt i Ryssland, där han kan sola sig i glansen av att ha bidragit till att Ryssland accepteras på den internationella idrottsarenan igen. Men också för att det här kan få konsekvenser och andra typer av sanktioner. Det är okej, nu lättar vi upp idrottssanktionerna. Varför ska man ha kvar kulturella sanktioner? Varför ska man inte ha fullt kulturarbete, utbyte med Ryssland och i förlängningen kanske också handelssanktioner? Så sammantaget innebär det här beslutet en framgång för Putin och för Ryssland och på Ukrainas bekostnad, skulle jag vilja säga.
Ojla Shevliak vid Ukrainas sportkommitté säger att han hoppas på ett positivt beslut från idrottens internationella skiljedomstol inom en snar framtid. För oss är det avgörande att stödet till Ukraina inom idrotten inte stannar vid ord utan också omsätts i handling. Beslut borde fattas med hänsyn till de förutsättningar som ukrainska idrottare lever under.
Och reporter här var Jeanette Nizovsk. Nu ska vi få en nyhetssammanfattning med Ekots Daniel Klar.
Ja, god morgon. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskonton enligt det här förslaget. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
Ryssland har återigen attackerat Ukraina. Minst tre personer har dödats i anfall riktade mot huvudstaden Kiev under natten. Här hemma i Sverige så ser det ut som att det blir fler och fler vildsvin i mark och skog. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt för att minska stammen. Mona Hansers är enhetschef på Naturvårdsverket.
Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
En prognos i veckan talar om 1 miljon vildsvin inom några år.
God morgon, du som just vaknat. Det här är P1 Morgon lördag. Idag en något kortare sommarupplaga. Pia Fredén heter jag och strax hör vi om ett nytt virus skapat av AI. Läskigt eller hoppfullt? Och så om världens största djurvandring. Miljontals antiloper fångade på bild av svensk fotograf som kommer hit och berättar. Välkomna. Ja, forskare på Stanford har för första gången med AI skapat ett helt nytt virus som kan döda E. coli-bakterier. Och enligt experter så kan det vara det första steget i att utveckla allt från nya vaccin till helt nya biologiska vapen. En upptäckt som väcker både hopp och oro. Matti Sellberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys för Karolinska institutet. God morgon.
God morgon.
Kan du så pedagogiskt som möjligt förklara vad det är man använt AI till här?
Ja, vad man har gjort helt enkelt är att man har låtit AI träna på olika virusgenom. Och de här genomen är precis som du sa, såna här bakteriofager som då kan infektera bakterier. Och så har den tränats på den där. Och i princip sådana här, det kallas för stora language models, som då man använder även i vanliga Google-sökningar. Så har man lyckats få fram att AI har kunnat generera flera hundra olika varianter av så att säga, det här nya virus då, genom att kombinera de här, studera och kombinera de här gensekvenserna. På så sätt så har man faktiskt fått fram 16 stycken helt nya bakteriofager som inte funnits i naturen tidigare, utan de är helt syntetiskt genererade av AI. Och de har visat sig att fungera och de kan till och med infektera då resistenta bakterier. Så att det här är ett helt nytt sätt att studera virus.
Så hur stort steg är det?
Ja, jag skulle säga att det är ett väldigt stort steg. Det här kommer att öppna ett helt nytt fält. Och det innebär ju då att man kan i laboratoriet, egentligen utan att göra några experiment från början, kan man skapa nya virus. Nu är i och för sig bakteriofager inte riktigt lika komplexa som de virus som infekterar människor. Men det är ju en tidsfråga innan vi kan börja jobba med dem också. Så att jag skulle säga att det är ett nytt fält som öppnas.
Samtidigt har den här upptäckten väckt en del oro eftersom vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som... där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk. Va?
Men finns det något man kan göra då för att förhindra att det här används på fel sätt?
Ja, det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Va? Alltså, den här tekniken har ju en enorm potential för att göra gott också. Så att jag tror inte att vi kan låta bli tekniken, utan vi måste lära oss att använda den. Sen om den hamnar i fel händer är det ju absolut ett problem. Va? Men det, ju mer vi lär oss om den, desto mer lär vi oss också skydda. Så att den här kan man göra väldigt mycket bra med när det gäller till exempel inom medicinen genöverföring. Det är fantastisk teknik i förlängningen.
Vad skulle man kunna göra för bra?
Ja, vad man kan göra är helt enkelt att idag så använder vi ofta vanliga virus för genöverföring. Det vill säga när vi rättar till någonting som från början är fel, då saknar en gen eller har en mutation. Med de här tekniken så kan vi framställa nya virus som är säkrare, som är mer precisa och som har mindre biverkningar. Så att det finns en oerhörd uppsida i det här.
Under veckorna så har det varit flera incidenter med AI-modeller som brutit sig loss och på egen hand hackat företag. Finns det en risk att något liknande sker i till exempel skapandet av nya virus?
Ja, nu, jag är ingen expert på just AI så. Men det är ju självklart så att jag skulle säga att den stora risken här är väl att att det utvecklas i fel händer så att säga. Att det utvecklas i elakt syfte, men att det skulle smita så att säga. Det kan jag inte yttra mig om. Men att det används i fel syfte, absolut. Det finns en risk.
En expert som intervjuas i The Guardian säger att man ska tona ner vikten av den här upptäckten lite eftersom det är så svårt att göra mer komplexa versioner av virus. Och det här är den absolut lättaste formen av virus att skapa. Håller du med eller hur tänker du?
Ja, det är helt riktigt. Va? Och det var det jag menade också lite grann med det, att de här virus som infekterar människor, de är betydligt mer komplexa, de har en helt annan livscykel. Men det jag talar om det är att på kanske 20-30 års sikt, då kommer det här en enorm potential. Och det här, vi ska komma ihåg att den här dörren öppnas ju precis nu. Så att jag tror ju att på lång sikt så kan vi nog se både enorma uppsidor och risker. Va? Men det är ju ingenting som kommer att ske väldigt fort precis av den orsaken som man säger att det är mycket mer komplexa organismer, de som infekterar djur och människor.
Om vi ser till uppsidorna då, skulle vi kunna få ett AI-genererat vaccin till exempel?
Absolut. Det är ju, om man tittar på hur vi historiskt sett har framställt vaccin, så är det där att man har odlat dem i cellinjer flera gånger tills man har sett att mutationer har uppstått, att de inte är lika farliga. Det här skulle vi nu, eller det kan vi då nu kanske snart göra i datorn och sen ta fram ett par stycken som vi sen testar. Så att det här skulle kunna vara ett väldigt snabbt sätt att få fram vaccinvirus som är ofarliga.
Hur snabbt skulle vi kunna ha ett sånt?
Ja, det här är ju bara bakteriofager än så länge. Så att jag tror utvecklingen inom AI extremt fort. Va? Men låt oss säga kanske en 5-10 år eller någonting sånt där. Då kanske vi har den kunskapen för att kunna via AI generera ofarliga virus i vaccinsyfte.
Tack så mycket, Mattis Sellberg, som är vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Sist i P1 morgon idag om världens största djurvandring. Den äger rum varje år i sydöstra Sydsudan när uppemot 6 miljoner antiloper tar sig genom ett enormt område i jakt på mat och vatten. Men det här var faktiskt okänt fram tills för 3 år sedan, och de första professionella bilderna av det här skådespelet togs av en svensk fotograf som sitter i studion här nu, Marcus Westberg. Välkommen!
Tackar, tackar. God morgon.
Ja, du var ju första professionella fotograf att föreviga det här. Varför just du?
Jag arbetar främst som fotograf åt olika tidskrifter och naturskyddsprojektorganisationer. Bland annat åt African Parks, som är den organisation som fick mandat att administrera det här området 2022. Så 2023 ville de förse ett hundratal djur med GPS-sändare för att lära sig mer om hur de här djuren rör sig över landskapet. Och det ville de dokumentera. Och de brukar använda mig när de behöver en fotograf för lite mer utmanande områden. Så att jag var där i 2 veckor då ungefär, och 3 veckor igen förra året med National Geographic. Mm.
Men hur kommer det sig att det var okänt fram till 2023, världens största samlade förflyttning av antiloper?
Krig, kort och kort. Sydsudan har varit inblandad i olika varianter av inbördeskrig sedan början av 1950-talet ungefär. Så till skillnad från till exempel Tanzania och Kenya, där man har haft forskare som har kunnat studera djuren och dokumentärfilmer som har gjorts, och framförallt en stor turistindustri som har byggts kring djurlivet, så har det varit väldigt svårt och väldigt riskabelt att få tillgång till det här området i Sydsudan. Och sen utanför huvudstaden Juba så finns det väldigt lite infrastruktur på grund av att det inte har utvecklats nu med alla krigen. Väldigt få permanenta stora samhällen, nästan inga vägar. Så att även det här med att det har varit okänt, inte bara utifrån utan även på plats, så är det liksom ingen som har haft överblick. En annan organisation var inne en kort stund i början av 2000-talet och gjorde en kortare undersökning. Men sen bröt inbördeskriget ut igen. Sen gick det 15 år innan nästa försök.
Men man kan då säga att kriget har... På grund av, eller tack vare kriget, så har den här populationen fått leva ostört?
Ja, mer eller mindre i alla fall. Alltså, de migrerande djuren har klarat sig bra på grund av kriget, just för att de har kunnat förflytta sig hela tiden. Däremot så har alla de djurarter som inte kan förflytta sig lika mycket, de har antingen försvunnit helt eller till stor del. Så att 95% av elefanterna är borta, alla noshörningarna är borta. Rovdjursbeståndet är mycket lägre än vad det har varit.
Och för dig då som fotograf, vilka var de främsta utmaningarna med att fånga det här på bild?
Först och främst säkerhet och att kunna komma dit överhuvudtaget och sen förflytta sig i landskapet. Eftersom det inte finns vägar så är det hela tiden flygplan och helikopter. Och det är ju dyrt dessutom. Parkerna har bara en helikopter och den har ju såklart andra uppgifter än just fotografering. Vi fick avbryta en morgon för att det var någon ur personalen som behövde evakueras med malaria. Och då försvann den dagen. Men sen också som fotograf just att försöka dokumentera det här med någon sorts variation, eftersom nästan alla bilder måste tas från luften. De här djuren jagas till fots oftast, så på marken, så att det är väldigt svårt att, även om det går att landa helikoptern, att försöka komma nära in på och ta de här intima bilderna som man ser från andra delar av Afrika. Och sen är det mycket mer utspridd migration, så att det finns inte de här dramatiska flodscenerna som man tänker på när man tänker migration av antiloper.
Så hur löste ni det då? Hur kunde ni ta bilder?
Nej, dels blev det ju mest från luften. Vi gjorde lite försök att sätta upp kameror på plats som skulle filma och fota mer permanent. Men jag tror att djuren kände lukten av människor och undvek dem i alla fall. Jag fick drönartillstånd och det hjälpte ju, för att drönaren låter mycket mindre än helikoptrarna. Men det var fortfarande så att det fick helt enkelt bli mest bilder från ovanifrån. Men 3 veckor är ändå hyfsat med tid att försöka hitta lite olika vinklar och mönster i hur djuren rör sig.
Mm. Hur var det att få uppleva det här då?
Makalöst. Det, tyvärr för radio är det obeskrivbart egentligen, så man får nästan titta på bilderna för att förstå.
Försök beskriva. Hur kändes det i dig?
Jag kom dit första gången nästan direkt från Antarktis och Sydgeorgien. Och då har jag jobbat i Afrika i 10-15 år och jag var jag är helt säker på, efter Sydgeorgien framförallt, att jag aldrig skulle få se någonting av samma skala som jag hade sett där. Och framförallt som jag inte riktigt hade förväntat mig. Men sen 4 dagar senare så satt jag i ett litet flygplan på väg över Sydsudan och insåg att det där var inte alls sant. Det här var något helt annat. Och just för att det var så oväntat, att jag ändå har jobbat inom det här området så pass länge och inte haft en aning om vilken skala det här utspelade sig på. Så du kan flyga flera timmar och inte se någonting. Och sen helt plötsligt flyger du över en jord med 100 000 djur. Och det tar 15 minuter och de bara fortsätter komma och komma och komma. Det finns inte en bil, inte en turist, inte en väg. Det är väldigt, väldigt svårt att beskriva för någon som är van vid betydligt mer folk.
Mm. Men lokalbefolkningen då, vad tyckte de om att ni var där?
Ja, det finns en oerhörd stolthet i nyheterna av att Sydsudan har det största och bästa av någonting. Och jag tror att det skänker en hel del hopp för framtiden också. Nu beror ju väldigt mycket visserligen på vad som händer framöver i landet. Så många delar där jag var fotade är no-go zones nu. Så det går inte att återvända till alla platserna. Och för att kriget har ju på sätt och vis skyddat djurbeståndet. Men African Parks vill ju bygga upp även antalet elefanter och lejon och giraffer och så vidare. Och då måste man ju kunna vara på plats. Men blir det fred å andra sidan, alltså en bestående fred, nu är det lite sisådär med det. Då blir utmaningen den motsatta där, för då helt plötsligt så är det ju allt fler människor och kanske företag också som kommer få tillgång och fler vägar kommer byggas och det är nödvändigt för landet. Men en ny väg kan blockera migrationen och andra ekologiska korridorer. Guldgruvor finns redan längs hela gränsen med Etiopien. Tjuvjakten ökar markant. Men hoppet på plats är ju att alltså de är grannan med Kenya, så de ser ju vad som har skett i Kenya och Tanzania. Och det är det många vill ha framöver, men för det krävs ju en bestående fred.
Mm. Men finns det krafter som vill skydda de här antilop-populationerna?
Absolut. Det var staten som bjöd in African Parks att komma dit. För att African Parks, de omhändertar ett 20-tal olika skyddade områden i ett dussin länder i Afrika. Och många av dem är länder som är lite komplicerade. Benin, Chad, Centralafrikanska republiken. Så att det var på deras inbjudan att det här ska ske. Och jag intervjuade ministern som är ansvarig för djur och turism och sånt. Och han är väldigt, väldigt mån om att Sydsudan ska bli en turistdestination i framtiden som kan rivalisera Kenya och Tanzania. Men han är också medveten om att det är ingenting som kommer ske över en natt.
Nu har du gjort det här fantastiska projektet. Hur kom det sig att du började fota från första början?
Jag pluggade naturvård i Australien för, herregud, 20 år sedan. Hur det nu kan vara möjligt. Och sen flyttade jag till Kenya för ett forskningsarbete i Masai Mara. Och när jag väl var där så insåg jag att det gick att bidra även med att dokumentera och kommunicera kring naturfrågorna och inte bara att vara där som forskare. Så att jag bytte spår helt enkelt och här är vi nu.
Ja, här är vi nu. Och ditt nästa projekt då, vad blir det?
Jag har ett nytt National Geographic-reportage som kommer ut om någon månad om myrkottar och deras...
Myrkottar, vad är det för någonting?
Det är ett litet däggdjur. Pangolin heter det på engelska. Det ser ut som en kotte ungefär och den äter myror. Lite större än en kotte, men det är ett av världens mest trafikerade djur. Så det finns 4 arter i Afrika och 4 i Asien. Dels är det för traditionell så kallad medicin i Asien och dels för köttets skull. Så det är kanske 100 000 djur som dödas och fraktas ut varje år. Men jag har jobbat med ett projekt som tar hand om djur som har blivit räddade ur fångenskap och sen ska ut i naturen igen. Så att deras rehabilitering som är ganska komplicerad. Men det har varit fantastiskt. Jag var i Kamerun och Zimbabwe i några veckor.
Mm. Det säger Marcus Westberg, fotograf med fokus på naturskydd. Och vi kan väl säga att vi har några av dina bilder strax på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och det var vad vi hade att bjuda på idag i P1-morgon. Producent för programmet Anna Roxvall. Reportrar har vi två styckna idag, Elin Iversson och Emanuel Tillberg. Vår tekniker den här morgonen heter Albin Melander. Och jag heter som sagt Pia Fridén. Och P1-morgon är tillbaka på måndag och då fortsätter Ekos partiledarutfrågningar. Då är det dags för vänsterns Nooshi Dadgostar att få frågor. Nu i P1 kommer programserien Vargen kommer med Isak Jansson och Julia Ravanis.